Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Som predikotext idag så har jag valt dagens episteltext ifrån 1 Korinthierbrevets 15 kapitel och från den första versen. Om ni kan sitta ner medan jag läser. Hör så Herrens ord genom aposteln Paulus. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är så som ett ofullgånget foster. Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än de flesta, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Guds apostel Paulus gjorde mycket för Guds rike. Han reste runt och grundade församlingar i Israel, Italien, Grekland, Syrien och Turkiet och så vidare. Och på den tiden så hade man inga flygplan, utan man fick gå eller rida häst eller åka båt. Församlingarna runt om i Europa och delar av Asien fick sina herdar och lärare, men Paulus höll fortfarande kontakten med dem. Inte som idag med telefon och e-mail och telefax. Nej, med brev som fick färdas ibland i flera veckor. För det här var ju för nästan 2000 år sedan. En av de församlingar som Paulus hade grundat låg i staden Korinth i det nuvarande Grekland. Det var en församling med många problem, och vi har två av hans brev till den församlingen i vår bibel. Korinthförsamlingen hade tydligen medlemmar som hade börjat tvivla på kroppens uppståndelse. Och längre fram i kapitlet så förklarar Paulus att det är viktigt att tro på uppståndelsen, därför att om inte kroppens uppståndelse finns, så har inte Kristus heller uppstått. Och dels så argumenterar han utifrån att detta är ju de kristnas hopp. Men i dagens text så ger han en inledning till det han säger senare, genom att förklara grunderna i den kristna tron. Bröder, säger han, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fast i, och genom vilket ni blir frälsta. Han säger här att han hade predikat evangeliet för dem, och de hade tagit emot det. Han tilltalar hela församlingen i Korinth som en helhet. Ni, säger han, står fasta i det. Det var alltså en gruppering i församlingen som hade börjat vackla, inte församlingen som helhet. Och han förklarar att det är genom detta evangelium som vi blir frälsta. Det glada budskapet evangelium gav dem visshet om frälsningen. Genom detta budskap så fick de del av det andliga livet och det eviga livet. Och det hade han förkunnat, så de hade tagit emot det. Och det var naturligtvis till stor glädje, men han tillfogar en varning. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Somliga vill ju göra det kristna budskapet till någonting självklart. Nu har vi hört evangelium. Gå nu vidare till andra spännande saker. Ungefär som om det vore en lättsmält läxa som liksom rinner ner i våra hjärtan och stannar kvar där. Hur lätt som helst, som en självklarhet hela livet. Så är det tyvärr inte. Evangelium behöver upprepas för att vi inte ska glömma. Ofta behöver det upprepas och inträngande. Han säger därför: jag vill påminna er om de orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast i dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Om de inte håller fast vid orden, evangelium, så är det inte bara så att de inte kommer att bli frälsta. Det var helt förgäves att de någonsin kom till tro. Det var helt bortkastat. Det var som att tömma vatten i ett såll. Håller man inte kvar vattnet så har man ju ingen glädje av det. Man kan få tron och man kan förlora den. Och Jesus talar i sin liknelse om den fyrfaldiga sådden, om hur den onde kan rycka bort sådden ur hjärtat. Han berättar där också om hur världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kan förkväva ordet. Ja, också lagträdom kan förkväva evangelium. I sitt brev till församlingen i Galatien så uttrycker Paulus, kanske ni kommer ihåg, sin oro över att församlingen var så fixerad vid religiösa bruk som sabbater och andra stadgar. Han säger då: jag är rädd att jag har ansträngt mig förgäves för er. Förgäves betyder utan mening och utan mål. Helt bortkastat. För att det inte ska vara förgäves så påminner aposteln församlingen om det de en gång hade tagit emot. Evangelium, det glada budskapet. Och vad är då evangelium? Han skriver: jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Detta var det Paulus hade predikat. Detta var evangelium. Det var det glada budskapet. Det var det allra viktigaste, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Det är det kristendomen handlar om. Detta är hjärtat i vårt budskap. Men hur är det med föreställningen om att det viktigaste i kristendomen är tanken på allas lika värde? Att vi ska älska varandra, att man ska odla andliga värden och att man ska tänka på det eviga. Allt detta är bra och riktigt och sant, men det allra viktigaste är att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. I förhållande till denna sanning är allt det andra bara underordnade saker. Kommer någon och säger att det viktigaste i kristendomen är att vara en bra medmänniska, så måste vi svara: du ska vara en bra medmänniska. Men det allra viktigaste är att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Har man inte förstått detta, så har man inte förstått någonting alls om vad kristendomen handlar om. Man har inte ens förstått varför Kristus kom. Paulus skrev i det andra kapitlet i samma brev: när jag kom till er bröder så var det inte med stor vältalighet och hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Kristus och honom som korsfäst. Och i sitt brev till församlingen i Galatien så skriver han: för min del så vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herres Jesu Kristi kors. Vad är det så speciellt med att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna? Är det så glädjefullt att tala om död och lidande? Ska vi inte tala om Kristi liv och våra liv? Ja, men varför ställer vi en sån fråga? Fråga istället: varför är vi rädda för döden? Varför är döden obehaglig för oss? Svaret är att vi är rädda för döden för att vi är syndare. Om vi inte vore syndare så skulle vi inte vara rädda för döden. Om vi aldrig syndade, gjorde fel inför Guds lag, om vi inte hade skuld utan bara gjorde heliga gärningar och var rättfärdiga, då skulle vi kunna se Gud i ansiktet utan att skämmas. Då skulle vi inte behöva be om förlåtelse, om nåd och förbarmande. Vi skulle aldrig dö. Därför att det är ju Adams synd och vår som gör att alla människor drabbas av död, sjukdom och lidande. Om ingen syndade så skulle vi alla leva i paradiset utan sjukdom, utan lidande och svält och krig, utan hat, egoism och avsjuka. Men nu är det inte så, eller hur? Nu är det så illa att vi alla ser mer till vårt eget bästa än till andras. Vi sätter inte Gud i första rummet utan oss själva. Vi försummar Gud och våra medmänniskor. Och allt vi gör är vi ansvariga för. Vi kan aldrig skylla på någon annan eller något annat. Därför har vi skuld och därför är vi rädda för döden. Därför att om det kom an på oss, så är vårt hemland helvetet och inte himlen. Men nu säger det glada budskapet som Paulus hade predikat i Korint, påminnt dem om och manat dem att stå fasta i, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Vi behöver inte dö för våra synder. Kristus har på korset redan dött för våra synder. Om vi inte behöver dö för våra synder så behöver vi ju inte vara rädda för döden, eller hur? Det är ju våra synder som gör döden skrämmande. Har Kristus dött för våra synder, dött i vårt ställe, dött istället för oss, offrat som en ställföreträdare på korset, sonat för våra brott, betalat lösepenningen med sitt eget blod, då är det ju inte längre någonting som skiljer oss ifrån den himmelske fadern. Om Kristus dog för våra synder enligt skrifterna så betyder det ju att alla våra synder är förlåtna, sonade. Och då kan vi ju frimodigt gå in i himlen. Vi behöver inte vara längre vara rädda för Gud utan kan älska honom med ett fritt hjärta och komma till honom av glädje och tacka honom för att han har gett oss sin enfödde son som ett fullkomligt försoningsoffer. Tacka honom för hans nåd, hans kärlek och barmhärtighet. För om Kristus dog för våra synder enligt skrifterna så är vi ju inte längre i Guds ögon smutsiga och fyllda av skuld. Då är vi ju klädda i hans rättfärdiga skrud. Då står vi med en ren och vit klädnad inför Gud. Inte för att vi har lyckats. Inte för att vi klarade av det. Inte för att vi kan. Inte för att vi var lydiga. Utan för att Kristus lyckades. För att Kristus var lydig under Guds lag. för att Kristus utgjutit sitt blod på korset i vårt ställe. Vilken glädje, vilken lycka. Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Det var ingen slump att Kristus dog. Han var inget offer för omständigheterna. Han hade inte misslyckats med sitt uppdrag när han dog. Tvärtom, att han skulle lida och dö enligt skrifterna var någonting som var förutsagt av de heliga profeterna hundratals, ja tusentals år tidigare. Ja, det var bestämt av Gud, står det i skriften, för en världens grund var lagd. Ja, och inte bara det, utan också att han skulle uppstå från de döda. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skriften, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Om Kristus dog utan att uppstå, så skulle ju någon kunna hävda att han var en vanlig människa som alla vi andra. Men Kristus var ju inte en vanlig människa. Han var ju en sann Gud och sann människa i en person. Att Kristus uppstod ur graven visade att hans offer var fullkomligt. När han med sitt eget blod betalat lösepenningen för alla människors synder på korset, så tog Gud Fadern emot den lösepenningen och förklarade hela världen rättfärdig. Skulden är betald. Och då kunde han ju inte längre hållas kvar i graven, eller hur? Han uppstår med sin verkliga, gudomliga och mänskliga kropp på den tredje dagen. Och för att det inte ska råda någon tvekan om att detta är ett historiskt faktum, så räknar Paulus upp alla vittnen till Kristi uppståndelse. Han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig. Paulus vill göra klart att uppståndelsen, den är ingen myt, en andlig bild, en vacker saga eller en symbol. Det är något som har skett i tid och rum och som kan omvittnas av vittnen. De såg honom lida och dö. De såg spjutet i hans sida. De såg honom tas ner från korset. Och de mötte honom som uppstånden efter 3 dagar. Inte bara en gång, utan flera gånger. Med alla dessa vittnen så var Kristi uppståndelse ett historiskt faktum. Jesus lever. Han har inte bara dött. Han har också besegrat döden. Och detta är ju ännu ett skäl till varför vi som tror på Kristus inte behöver vara rädda för döden. Precis som Kristus uppstod med sin kropp ur graven, så ska vi också en gång gå ur våra gravar med vår kropp på den yttersta dagen, på uppståndelsens dag, för att leva med honom för evigt. Den som inte tror på Kristus ska också uppstå, men inte i härlighet, inte för att leva med Kristus, utan för att skiljas ifrån Gud i det yttersta mörkret. För sent så kommer man att inse att de år som man har levt här har man levt helt förgäves, bortkastat. Men om man bevarat evangeliet, så var tiden här bara en försmak av den eviga himmelska gemenskapen i himlen. Paulus hade själv mött, säger han, den uppståndne Kristus på Damaskusvägen, kommer ni ihåg? Och det säger han och nästan rodnar och böjer sitt huvud av skam. allra sist, skriver han, visade han sig också för mig som är så som ett ofullgånget foster. För jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men tänk ändå, en sån tröst och ett sånt vittnesbörd om Guds nåd och kärlek som Paulus omvändelse är. Fanns det någon som inte förtjänat Guds kärlek, så var det ju Paulus. Fanns det någon som hatade de kristna och Kristus mer än Paulus? Men nåden är ingenting som man förtjänar. Den är en fri gåva utan hänsyn till person. Fylld av hat hade Paulus farit ut med sina män i jakt på dem som trodde på Kristus, kommer ni ihåg, med sina soldater. Men Kristus, han hade bestämt någonting annat för Paulus. På Damaskus vägen så fick Kristus i ett himmelskt ljussken aposteln Paulus att falla av sin häst. Ett hjärta av hat blev så småningom ett hjärta fyllt av kärlek till frälsaren Kristus. Han hade lärt sig att Kristus kom och Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och detta budskap skulle aposteln Paulus leva med resten av sitt liv. Han skulle tro det, han skulle leva ut det, han skulle predika det, och han skulle till sist dö martyrdöden för det. Det finns inget större budskap. Det finns inget bättre budskap. Allra sist visade han sig också för mig som är så som ett ofullgånget foster. Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Gud hade förlåtit honom, men han skulle hela sitt liv få bära med sig smärtan av att han hade varit den han hade varit. Detta hade gjort honom ödmjuk. Han visste mer än de flesta att han inte förtjänade Guds kärlek och nåd. I sitt första brev till Timoteus så skriver han: jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroendet och tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken till Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt ta sig emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Insikten av att vi ingenting förtjänar inför Gud annat än att kastas bort från hans ansikte, men att han genom sin son ändå tar emot oss och tvättar oss rena genom sitt blod, det skapar i oss ödmjukhet. Vi bekänner med glädje och tacksamhet att vi är syndare frälsta av nåd. Men är det ett tillstånd som gör oss passiva, som gör att vi hela tiden ska, hela livet ska gå omkring och göra så lite som möjligt av skam för vad vi gjort? Nej, tvärtom. Nåden, den nåd som visat för Paulus att han var förlåten för Kristi skull, den hade förändrat och förvandlat honom. Han hade blivit en ny person. Han fortsätter så här i dagens text: genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Kristen ödmjukhet, det är inte att förneka allt det goda som finns i oss och som kan komma ur våra liv. Men kristen ödmjukhet, det är att erkänna att allt gott som jag har, det är ett verk av Gud. Han säger, genom Guds nåd är jag vad jag är. Paulus, som var en av kristendomens största förföljare, blev en av kristendomens största förkunnare. Genom honom så spreds evangelium till många länder och folk, och han blev ett sant föredöme i självuppoffring och vandring i Kristi efterföljd. Och han förnekar inte det. Skriver så här, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla. Men det är inget skryt. Han visste att allt gott som kom ur honom var en frukt av tron på Kristus och kärleken till honom. Och därför tillägger han, jag har arbetat, skriver han först, mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Vad du och jag gör för Guds rike är en frukt av tron på Kristus. Känner vi att vi är tröga, att vi är tröga när det gäller iver för Guds rike, att vi inte tillräckligt ansträngt oss för att älska Gud, våra medmänniskor och sprida evangelium om frälsaren, så är det för att våra hjärtan behöver förankras ännu fastare kring det budskap som Paulus predikade, det budskap som drev honom, att Kristus dog för våra synder. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, du som står emot de högmodiga men ger dem ödmjuka din nåd, vi ber dig, gör oss av hjärtat ödmjuka, bevar oss för skrymteri och egenrättfärdighet. Hjälp oss att med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd. Låt oss alltid ha för våra ögon Jesus Kristus, trons begynnare och fullkomnare, som för oss lidit korsets död och nu sitter på din högra sida. Led oss så att du en gång kan upphöja oss till evig ära. Amen.